Idag så ska vi gå tillbaka igen till mitten av 1600-talet och pröva att föreställa oss, i varje fall föreställa oss det vi kan göra om kolleis folk runt omkring på bygden hade det om vinterkvällen. Jag vill ta utgångspunkt i en jobb jag hade i 1983 och 1984 på Vestfold fylkesmuseum. Där är det väldigt flott gasstova ifrån Andebu i Vestfold, som ligger mer närmare Telemark och Brindle. Den är flott till Slottsfjellet och är nog ändå mer restaurerat i sista året. Men vi ska pröva att gå in och se hur en bondefamilj hade det. I utgångspunktet så var hynnestova en årestova där du inte hade något antal öppen åre i taket och en grua på golvet och indelt i två rum. Utöver på 1600-talet kom geniala uppfinnelser från det stora Europa, och det var de största och de bäst välstående bönderna som tog den teknologin i bruk. De rätt och slett byggde på årestova en etage till med utvändig tropp och svalgang. I tillägg så kom peisen som ett resultat av renässansen, själv om man kom 100 år efter det Norge. De fick peis i stova och hade det något mer komfortabelt. Hynnestova är indelt i tre rum, ett stort loft uppe, två rum inne. När man då luckar upp dörren för att komma in i själva stova, så är det två tömmerstockar som dannar dörrstocken, och själva dörren är cirka 1,60 hög och delt i två. Man kommer in i huvudrummet, man kallar inte det stova eller köken, men det är en kombination. Man kommer in där, där är ett stort eikelangbord, och det är en stor bänk mot själva peisen och det öppna rummet. Och i hjörnet så ligger högsättetavla, en liten, kan du säga, skåp där bonden hade kanske lite brännevin och någon tenglas. I tillägg så var det slik att det var nöje indelt kåleis familjen skulle sitta. Bonden själv skulle sitta under högsättetavla, och sönnen, de skulle sitta vid sidan av den äldste närmast. Hvis det kom gäster till gars, så skulle de vara närmast man, folk i närmast själva bonden. Men damen, garskäringen, som också hade nyckeln och var kanske den viktigaste personen, måtte sitta på bänken med jenten. Runt 1650 så var det cirka 300 000 människor i Norge, alltså grisgränt, och de måtte klara sig med det naturliga de hade. Det var dyrking av gården, och det var smör, och det var flattbröd, och långt ifrån poteter, det är länge för poteterna var det introducerat. Det var enkla kår, de plockade hasselnöter om hösten hade med sig in, och om kvällen i vintermörket så var det stearinlys, och de var då välsignade av kyrkans män, så det heter. Och vindu var det heller inte så rart med, men på hynnestova på 1600-talet mot 1700-talet så hade de fått installerat ett litet blyglas. För den tid så var det vanligt med öppna glugge, och för att beskytta mot vär och vind så hade de griseblära, inte glass i vanliga bondefamiljer. De satt om kvällen och spickade kanske på redskap i träskej eller nödvändiga ting. De åt lite grann kanske flattbröd och smör, lite grann ost som var hemlagad. Släck gick kvällen, och när det gällt barnefamiljerna så var det slik at de produserte masse unger den gangen også. Og hvis vi går inn i hynnestova og ser på hovedsoverommet, så var det også en introduksjon på 1600-1700-tallet med himmelseng. Den hadde to funksjoner. Det var med blyget å gjøre, og det var også med kulde. Altså det var praktisk i vinterkvelden å ha en himmelseng. De tok vare på kroppsvarmen på en litt annen måte. Og når det gjaldt barnefamilien, så var de veldig høye den gangen, men dødeligheten var veldig stor, slik at det kanskje var 10 stykker som levde tre opp. Så det var egentlig et strevsamt, mørkt liv, for å se det på den måten. Men de var praktisk anlagte, de var om å gjøre overleve, og statusen til bonden, den var egentlig bygd på tillit bland folk och nyheter ifrån bygd eller tättare bygdesamfund, den kom då med budstickar, alltså en pinne och så en trerudel, och inne där var det då nyheter, och för väldigt få kunde då läsa, men för det stora flertalet så var det väldigt vanskeligt, de måtte få veta de muntliga, så den muntliga överföringen var viktig. Och den är ju idag i färd med att försvinna totalt med vår teknologi, för oss är det släkt. Hynnestova var väldigt enkelt inredda. Det var som sagt ett langbord, ett litet hängeskap, högsätetavla där bonden satt. När det gällde kökkenredskapet så var det för de allra flesta tre tjejer. Och uppvaskmaskiner fanns det inte. Reinholdet var så som så, men att turka sig på vannmellboksen eller linboksen, det var det helt vanligt. Och så var det att sätta träskeden upp under taket i bjälkarna, heller att någon i langbordet hade, för exempel, det som är så väldigt populärt, några är lite skuffa, lika bondebor som är gadla. Någon få hade tändkrus, men för de flesta så var det trä som var kökkenmaterialet. Det var mycket gröt på menyen, flottbröd som sagt, smör hade de, ensidig kosthåll och lite grönsaker. Det var munkarna på 1100-1200-talet som införde frukt och grönsaker för de allra flesta i Norge, men det var mer förbehållt byarna, liksom Tönsberg och Viken och så vidare. Det var inte vanligt på landet, så mangelsjukdomar som sjöbuk, många andra typer av sjukdomar, det var väldigt, väldigt vanligt. De stackaren som kom över ungdomstiden och blev vuxna kunde bli ganska gamla, akkurat som här idag, men som sagt, genomsnittet blev väldigt, väldigt lag på grund av barnedödlighet. När vi ser på sängen den gången, de var korta. Väldigt korta. För moten på 1600- och 1700-talet var inte att sova rätt, men att sitta och sova i sängen. Så sängen var faktiskt mindre eller genomsnittshögden. Men genomsnittshögden på 1600-1700-talet var faktiskt för man under 1,70. Släck att det var små. Jag har varit med på utgravningar i Tönsberg många gånger i förhåll till kyrkogårdar och släck nog, och sett på forskjellige lidelser. Och de hade mycket av de samma folkliga sjukdomarna som vi har idag. Bland annat läggigt var utbrett. Slitagegikt var utbrett bland vuxna. Och det var väldigt massa unga gravar. Och det låg samman med vuxna gravar. Och det var lite tillfälligt kollast det var gravlagt. Det var status den gången också, men enkla gravar. Och jag har varit med på transport många gånger på Hovedskala in till Oslo. Där har varit undersökt vidare. Tandstatusen var väldigt, väldigt bra för många av den gången. Och det var inte så rent ofta att du såg hoggskade i skelett. För exempel efter kanske knuffing med kniving och slagsmål. Så det var en enkel tillvälse. Och det här att komma till kyrka, för exempel, för många som bodde långt upp på landet, det var nästan en utopi. Så det var ju egentligen sitt eget liv i huset sitt. Och det utnyttjade väldigt gott tiden, som sagt, med att göra något hela tiden. Helst har det funnit väldigt mycket sådana unga lekespel runt omkring i för tidlig medelåldern uppe. Enkla ting som de hade, och som de hade och glädje av både vinter och sommar. Men kampen för tillvärelsen var väldigt stor, och det var väldigt präglat att vara inne i mörka hus. Så när vår och sommar kom så var det en helt ny tillvärelse. Då var det nästan ute, nästan hela tiden. Detta med stoven, hur stora de var i kvadratmeter om allt som sagt. Hynnestova är ett representativ för en lite större bonde, men en 50-60 kvadratmeter fördelt på två rum. Det var liksom det hela. Och kanske ett och kanske två små vinduer. Så det var mörkt och var präglat av en speciell lukt efter många år med fyring och öppen fyring. Och renhåll, alltså vask och släkt, och det var mindre av den typen. Hur renslig det egentligen var på 1600-talet, det är väldigt, väldigt vanskeligt att säga. Men vi vet i hvert fall ifrån Europa att societeten införde parfym av nödvändighet. Versailles, för exempel, så gjorde de sitt avträden bak gardinen och i luke, och då var det väldigt gott att introducera parfymer. Så 1600- och 1700-talet var inte något särskilt renslig tid. Det var faktiskt renare under Magnus Lagabøte och landslovaren. Men så är det en gång det. Livet gick i varje fall sin vante gang, och hva de trodde på, ikke trodde på. Gud var allmektig, det er helt definitivt. Han var til stede, og han var skaparen. Men utover det så vet vi veldig lite om folkelivet generelt. Vi har noen kleplag, vi har noen forskjellige kjøkkenredskap og redskap som er funnet. Men masse, masse fremdeles gjenstår å finne ut av. Og slik er livet. Noen ganger blir også livet en liten gåte. Takk for meg.